oj vad det gick snabbt. Det är kommentarer jag ofta får när folk hör historien om hur Hasse Karlsson och jag blev ett par. Och ja visst, vi förlovade oss 9 dagar efter vår första dejt. 9 dagar. När man säger det högt så låter det ju faktiskt galet. Men snabbt, är ni inte kloka? Jag hade ju väntat i 6 år. Och dessutom, snabbt och snabbt. Från träff till förlovning, ja det kanske gick snabbt. Men samtidigt så gick tiden väldigt långsamt just där. I alla fall om du frågar mig. Hej och välkomna till Tonårsdrömmar 80-talspodden. Jag heter Pernilla Gillback och i den här podden så öppnar jag mina gamla dagböcker och tar med er tillbaka till en tid när håret var hårt sprayat, musiken var snabb och jeansen stentvättade. Och idag ska vi prata om något som gick väldigt fort. Och väldigt långsamt. Jag har ju dykt ner i mina dagböcker igen. Om du har läst min bok Tonårsdrömmar, Noice, Hasse och jag, så kanske du kommer ihåg hur jag berättade om den där första tiden med Hasse. Men när jag skrev boken så komprimerade jag vissa delar av historien. Det är inte för att ändra på sanningen, utan för att göra berättelsen mer begriplig och läsvänlig. Och det var en grej som, även om den gick långsamt i boken, gick ännu långsammare i verkligheten. Och den var betydligt mer frustrerande i verkligheten. Jag tänker gå tillbaka till vår första dejt. Till den där magiska kvällen med Kina, krog, vin och ett biobesök. Där jag inte såg så mycket av filmen. Så här beskriver jag det där biobesöket i min ljudbok. Och det här kapitlet är ur Hasses perspektiv.
Det är bara ta, viskade han, och värmen spred sig upp i ljumskarna när hennes hand letade i påsen. Ah, fan, hur skulle han nu kunna koncentrera sig på filmen? Äntligen ryckte hon till. Skrämd vände hon ansiktet mot hans hals och snabbt la han en arm om henne. Små, äckliga, gröna figurer kröp runt på bioduken. Hon rörde sig under hans arm och han vände sig mot henne. Hennes ansikte var nära. Han satte läpparna mot hennes, utan att riktigt fatta hur det gick till. Hennes läppar smakade sött av läppglans. Eller var det godis? Hon särade lätt på läpparna. Han följde hennes rörelse och snart snuddade hennes tunga hans. Pulsen rusade och dunkade i huvudet. Andetagen var snabba och ytliga. Om hon ändå ville röra handen på hans lår, bara ett par centimeter. Hon vred sig i stolen och han snudda hennes bröst. Hon stelnade till, drog häftigt efter andan och lutade sig tungt mot honom. Resten av filmen mindes han inte.
Ja, den där delen av boken är ju skriven ur Hasses perspektiv. Men jag ska vara helt ärlig. Efter det där hånglet i biosoffan så hade jag inte direkt några planer på att åka hem ensam. På väg från bion var jag så beredd att sätta min taxi hem till Hasse. Jag var beredd att slänga varenda plagg och bara försvinna i en natt av total hängivelse, om man säger så. Vi gick där på väg mot T-centralen och jag väntade bara på en handrörelse mot en av taxibilarna som gled förbi längs den regnvåta hamngatan. Men handen stannade runt mina axlar och i den andra handen höll han min hand. Han hade virat sin sjal och min hals för att jag inte skulle frysa. Sjalen luktade av honom. Inte starkt av parfym, utan bara rent och fräscht som av schampo och tvål. Kanske jag skulle åka buss hem till honom. Inte mig emot. Han hade berättat om landsvägsbussen från Slussen flera gånger och jag tyckte resan lät exotisk. Undrar om hans föräldrar var hemma och hur jag skulle hälsa på dem imorgon bitti. Jag log för mig själv och borrade ner ansiktet i sjalen. Inne på T-centralen tittade Hasse upp mot skyltarna. Det här är väl till dig, sa han och nickade mot skylten med Vällingby och Hässelby. Jag tvekade lite innan jag sa, ja. Hasse stannade och la armarna om mig. Mitt ansikte i hans hår mot hans hals. Han viskade fram texten till ledmotivet till filmen vi nyss sett mot min hals. Every breath you take, every move you make, I'll be watching you. Det var som i en film. Men jag var inte riktigt där. I mitt huvud snurrade istället tankar på fortsättningen på kvällen. Klockan var bara 11:30 och jag var i tanken inte på väg hem och definitivt inte själv. Vågade han inte ta hem en tjej? Tyckte han kanske det var bättre om hon åkte hem till mig? Ja, det skulle bli lite knepigt imorgon bitti att presentera Hasse. Jag var ju liksom ihop med Tom fortfarande. Men jag skulle nog kunna hitta på en lösning. En vindpust kom från tunneln. Det betydde att mitt tåg var på väg in mot perrongen. Jag gjorde mig beredd att ställa frågan samtidigt som Hasse drog upp dragkedjan i min bruna pilotjacka med fuskpälskrage. Hans sjal hade jag fortfarande runt halsen. Tågets bromsar tjöt när det stannade ett par decimeter ifrån oss. Hasse släppte taget om mig och tog mina händer. Innan jag hann fråga sa han, jag ringer dig imorgon. Jag längtar redan efter dig. Vadå? Han skulle väl med, eller? Jag hittar inga ord. Behåll min sjal så vet jag att vi ses igen, sa han och log. Jag drog lite i sjalen och skrattade, gav honom en snabb kyss och klev in i vagnen. Jag sjönk ner vid en fönsterplats och kunde inte släppa honom i ögonen. Vad fan var det som hände? Var han blyg? Försiktig? Eller ville han inte? Eller tänkte han bara på ett helt annat sätt än alla andra killar jag träffat tidigare? Hade ingen aning. Hasse vinkade och vi såg efter varandra tills fönstret blev svart och vagnen gled in i tunneln på väg mot Hötorget. 3 dagar senare sågs vi igen. Det var den kvällen vi bestämde oss för att förlova oss. Samma hetta under den kvällen. Hans fot mot mitt ben under bordet och stötarna gick som vågor genom kroppen. Våra händer över bordet och kyssar. Det brann i mig och det måste ha gjort det i honom också. Jag kan inte ha varit så okänslig att jag missuppfattade hans längtan efter mig. Ändå samma procedur som efter bion. Den här gången tänkte jag inte ens på att fråga honom. Samtidigt började tankarna snurra. När skulle det ske? Dagen därpå, den 14 april, gjorde jag slut med Tomtom. Och Hasse och jag gick till en liten butik på Regeringsgatan för att beställa ringar. Det var en liten butik som jag nog inte skulle hitta tillbaka till idag. Bakom disken stod en äldre kvinna. Hon tog fram bricka efter bricka med ringar. Till slut stannade hon vid ett par tunna guldringar. De här tror jag skulle vara fina på er, sa hon. Jag tittar på Hasse, han tittar på mig och det börjar krypa i hela kroppen. Var det här verkligen på riktigt? Vi fick varsin liten lapp. På den skulle vi skriva vad det skulle stå i ringarna. Jag skrev direkt Pernilla och så skrev jag datumet. Sen sneglade jag på Hasse. Han satt med pennan i handen men han skrev inte. Vad ska det stå egentligen, sa han och tittade upp. Ska det stå Hasse? Han funderade. Eller Hasse C? Sen log han. Eller bara Hans? Jag behövde inte tänka mer än en bråkdel av en sekund innan jag svarade Hans. Damen bakom disken tittade på mig och blinkade. Och Hasse nickade nöjt. Men jag minns att jag reagerade redan där. Hasse C var artisten. Men i ringen ville han vara Hans. 2 dagar efter att vi beställt ringarna jobbade jag extra på mormors jobb vid Gullmarsplan. Jag slutade 5:00. 4:15 mötte jag Hasse vid Slussen. Det står så i dagboken. 17:15. Hur som helst, vi skyndade oss att lösa ut biljetterna till Ålandsbåten vid Stadsgårdskajen. För förlovningen skulle ske ute på Östersjön vid 12-slaget. Sen sprang vi till guldsmeden för att hinna hämta ut ringarna innan butiken stängde. Snabbt, snabbt. Ja, här har det gått snabbt. Jag vet inte vad klockan var när vi gick ombord, men det måste ju ha varit fram emot kvällen. Däremot minns jag känslan när dörren till hytten slog igen bakom oss. Hytten var liten. Det var en sån här med två britsar, ett litet bord, en toalett. Inte särskilt romantiskt och det luktade inte särskilt gott i hytten heller. Och inte var det glamoröst. Men det där betydde ingenting. Jag hade väntat i 6 år på att få vara ensam med Hasse. Och nu var vi det. Ringarna låg fortfarande i väskan. De skulle få vänta lite till. Och vänta var det tydligen annat som också skulle få göra den här våren. Jag började packa upp och prova kläder. Jag började med en svart kjol och en svart kort kavaj. Dräkten hade jag köpt en vecka tidigare på Black Silver som låg på Gamla Brogatan. Den hade kostat över 1000 kronor. Den här, frågade jag och snurrade ett varv. Perfekt, sa Hasse. Jag försvann in på toaletten och kom tillbaka. Nu hade jag på en kort svart lyckraklänning. Den här då? Den är också perfekt, men jag gillar kanske den förra bättre. Sen tittade han på mig med ett snett leende. Tänk att du ska förlova dig med en kändis. Han sa det med den där speciella rösten. Självironisk och lite låtsat dryg. Som om man drev med hela situationen. Och jag skrattade. Du är ju bara Hasse, ville jag säga, men jag sa ingenting. Jag tror att jag ville att det skulle vara självklart. Ville på inget sätt skapa en tanke om att det kunde vara kändisen jag ville vara ihop med. Jag ville liksom inte ens väcka den tanken hos mig själv ens. Jag var mitt i ett fullkomligt lyckorus och jag ville knappt tänka alls egentligen under den här perioden. Jag puttade ner honom på britsen och satte mig över honom. Jag kittlade honom tills han skrattade. Han tog mitt ansikte mellan händerna och såg mig rakt i ögonen. Hans ögon var så ljusblå och intensiva. Efter en stund där på britsen gick vi upp till buffén. Hasse och jag sjönk ner vid ett bord i ena änden av den stora restaurangen. Vi tog en första runda runt buffébordet. Rostbiff, potatissallad, räkor med aioli, varmt kött med potatisgratäng och vinsås. Tallrikarna dingnade. Men jag visste redan att jag inte skulle få i mig särskilt mycket av det där. Ni vet den där känslan när hela mellangärdet drar ihop sig. Så kände jag varje gång jag såg på honom. Och när han rörde vid mig så slog varenda nervände volter. Och att veta att ringarna låg ner i hytten och väntade gjorde ju inte direkt saken bättre. Hasse gick snabbt tillbaka till bordet och satte sig med ryggen mot rummet. Hade han uppfattat tjejgänget som vi just passerat? Jag visste inte, men de hade definitivt uppfattat honom. Och jag hade definitivt uppfattat dem. Jag kände en märklig blandning av svartsjuka, men också av mallighet om jag ska vara helt ärlig. Inte en särskilt klädsam kombination. Men man får tänka på att jag var 21 och på väg att förlova mig med killen som jag drömt om i 6 år. Jag gick flera gånger än nödvändigt för att fylla på mitt vin från tappkranen. Varje gång passerade jag tjejernas bord och varje gång kände jag deras blickar. De kröp skönt längs ryggen på mig. Längs min korta kjol. Längs mina höga klackar. Efter middagen hamnade vi i dansrestaurangen. Det var ett dansband som spelade på scenen och medelålders par som snurrade runt på dansgolvet. Jag satt på en barstol med Hasse stående nedanför mig med armarna runt mina höfter. Plötsligt sneglade han på min högra hand, på ringen jag fått av Tom-Tom. Killen jag faktiskt var tillsammans med för bara ett par dagar sedan. Jag hade inte tänkt på den där ringen under hela kvällen, men nu kändes den plötsligt väldigt tung. Ska du verkligen ha på dig den där, sa Hasse. Jag tittade ner, sen upp på Hasse. Nej, verkligen inte, sa jag och drog av med ringen. Och utan att tveka slängde jag den över axeln, rakt ut bland de dansande paren. Förlåt, Tom-Tom, men där och då var det så lätt, så självklart. Borta, Hasse log och strök en hårslinga bakom mitt öra. När vi kom tillbaka till hytten den där kvällen hände något märkligt och något som jag tyckte var ganska obehagligt. Vi hade just fått upp dörren och var på väg in när en ilsken röst ekade genom korridoren. Du! Hasse tittade upp, sen på mig. Gå in, sa han lugnt. Han puttade försiktigt in mig i hytten och drog igen dörren. Jag satte mig på sängen. Utanför hördes snabba steg, sen bankningar. Det var rejäla bankningar. Kom ut din jävel om du vågar! Jag tittade frågande på Hasse. Han bara skakade på huvudet. Bankningarna fortsatte, killen utanför ville inte ge sig. Så till slut vred Hasse om låset och dörren flög upp. Du ska ge fan i våra tjejer, vråla killen och måtta ett slag. Hasse, han som tur var, vrida undan huvudet så knogarna nudde honom inte ens. Självklart, sa Hasse hur lugnt som helst. Själv hade jag hjärtat i halsgropen. Killen stod kvar någon sekund. Sen vände han sig om och försvann ner genom korridoren igen. Hasse drog igen dörren, låste och skakade lite på huvudet. Idiot, mumlade han. Jag satt fortfarande kvar på sängen. Vad fan var det där? Hasse skrattade. Det är lugnt. Jag såg den där killen tidigare ikväll. Han satt med ett gäng tjejer i restaurangen och jag tror tjejerna höll på att viska om mig. Sen började han rota i väskan. Jag såg hur han log för sig själv. Klockan är över 12 nu, sa han och tog upp den lilla ringasken. Och plötsligt försvann både den svartsjuka killen, tjejgänget och hela båten. Nu fanns bara vi. Hittills den här kvällen hade jag mest bara skrattat, pratat, flamsat. Men nu blev allting på riktigt. Hasse öppnade asken. Ringarna låg där bredvid varandra. Små, tunna. Han tog min vänstra hand. Jag minns fortfarande känslan av hans fingrar mot mina. Sen tog han upp ringen, förde den långsamt över mitt finger. Och precis där, i samma ögonblick som ringen gled på plats, kom känslan. Nu var han min. Jag tog upp hans ring, fumla lite, sen satte jag den på hans finger. Och plötsligt satt vi bara där och tittade på varann. Förlovade. Det kändes nästan overkligt. Som om vi lekte vuxna. Vi skålade i champagne ur två plastmuggar från båttoaletten. 6 års väntan och nu kändes allt bara självklart. Efter en stund lutade jag mig mot honom. Kände hans arm runt mina axlar. Kände ringen mot mitt finger. Och tänkte att nu börjar resten av livet. Men jag hade fel. För resten av livet fick vänta lite till. Vi satt kvar där en stund i den lilla hytten. Champagnen var slut. Båten gungade mjukt. Genom skrovet mer kändes än hördes musiken från en dansrestaurang. Till slut släckte vi lampan. Hasse la sig bredvid mig på den smala britsen. Hans ansikte var bara några centimeter från mitt. Jag kunde känna doften av hans hud, hans hår och hans andetag i min mun. Och nu tänkte jag, nu var det väl ändå dags. Vi var ju förlovade. Vi var ensamma. Vi hade väntat länge nog, tyckte jag. Hans läppar mötte mina, försiktigt först, sen mindre försiktigt. Jag drog fingrarna genom hans hår, kände hans händer mot ryggen, mot midjan. Och varje gång han rörde vid mig kändes det som om huden blev lite för trång. Som om hela kroppen längtade efter att komma närmare. Jag vet inte hur länge vi låg där, för tid existerade inte riktigt längre. Det fanns bara han och jag. Och den där känslan av att allting äntligen var möjligt. Jag började knäppa upp hans jeans. Då tog han försiktigt min hand. Inte hårt, inte avvisande direkt, bara bestämt. Vi väntar, sa han. Väntar? Jag fattar ingenting. Vi var ju förlovade. Vi låg ensamma i en hytt. Mitt ute på Östersjön. Vad exakt var det vi väntade på? Hasse log. Vi måste vara nyktra första gången vi gör det. Jag stirrar på honom. Och jag kan ju säga att jag inte riktigt höll med honom. Men det var inte så att jag blev orolig. För jag visste att förr eller senare skulle det ske. Men jag blev frustrerad, fruktansvärt frustrerad. Jag hade ju väntat i 6 år. 6 år! Och nu skulle jag tydligen vänta lite till. Efter en stund kröp Hasse upp till britsen ovanför min och jag hörde snart hans jämna andetag. Sov han? Hur fan kunde han bara somna? Själv låg jag med alla tankar och känslor som kunde samlas i en 21-årig kropp och kunde absolut inte somna. Jag låg vaken länge. Jag tittade på ringen och jag tänkte på allt som hänt under de senaste dagarna. Första dejten, Atlantic, jag gjort slut med Tomtom, ringarna, båten, förlovningen. Det hade gått så fort och ändå kändes det som jag hade väntat hela livet. Nästa morgon vaknade vi när båten började bromsa in mot hamnen. Jag hörde ljudet först, sen kändes rörelsen och plötsligt var natten över. Vi packade ihop våra saker, bakfulla, fnissiga och fortfarande nyförlovade. När vi gick av båten hade jag en ring på fingret, men jag hade fortfarande inte fått komma hela vägen in i hans liv. När vi kom tillbaka till Stockholm åkte vi förbi hemma hos mig. Jag hade ringt mamma i förväg och berättat att jag skulle komma förbi med Hasse och att vi hade förlovat oss. Mamma såg glad ut och tittade på ringarna, hon tittade på mig och sen på Hasse. Oj, det gick snabbt, sa hon. Snabbt, jag hade ju väntat i 6 år. Jag skrattade och drog med mig Hasse in i mitt rum där jag slängde ifrån mig packningen innan vi lämnade radhuset för Slussen och Gustavsberg. Landsvägsbussen från Slussen gick förbi hav, ängar, skogar. Den gled förbi Gustavsbergs centrum innan Hasse ryckte i snöret som hängde från taket vid bussens fönster och det plingade till och skylten med stannar tändes. Vi klev av i en skogsdunge och Hasse tog min hand. Vi gick längs en stig genom skogsdungen och snart rök ett område med många likadana villor upp. Villor av vitt mixigt tegel och brunt trä. Han gick mot ett av husen och öppnade slentrianmässigt brevlådan och kastade en blick ner i tomrummet. Sen gick vi in mellan garaget och huset och Hasse slet upp ytterdörren. Hallå, ropade han och hans mamma kom gående mot oss i hallen. Hon torkade händerna på ett förkläde, puffade till lockarna i håret med en hand och räckte fram den andra till mig. Jaha, hej, jag är Hasses mamma, sa hon och log. Hela hon var ett leende. En liten vit hund sprang runt våra fötter. Hasse lyfte upp hunden och borrade in ansiktet i hennes päls. Där är du ju din lilla rackare, sa han med den där rösten igen som jag hade lärt mig att gilla så mycket. Hasses pappa reste sig ur soffan som jag såg från hallen och kom ut för att möta med han med. Hasses föräldrar var så trevliga och ganska snabbt stod det klart för mig att Hasse hade pratat om mig redan tidigare. För de visste att jag hade dansat på operan, de visste att jag bodde hemma, de visste att jag nyss hade fått ett småsyskon och så var det lite andra saker som jag inte minns. Och tanken på att han redan tidigare hade pratat om mig hemma kändes nästan ännu härligare än den där förlovningsringen. Vi satt runt köksbordet ett tag och pratade och drack lite bubbel och skrattade. Hans mamma hade som sagt nära till skratt. Hon verkade lite blyg och fnissig. Och hans pappa hade den där gamla sortens skärm som nästan inte finns längre. Artig, vänlig och sådär lagom flörtig. Jag trivdes direkt. Men jag hade lite svårt att koncentrera mig. För det var egentligen bara en sak jag längtade efter. Och till slut kom orden. Ska vi gå upp på rummet? Hasse sträckte på sig och tog ett steg mot trappan. Den lilla hunden sprang i förväg upp. Jag gick efter Hasse upp för trappan. Ovanför trappan som var klädd i brun heltäckningsmatta låg ett tv-rum och ett litet badrum. Och längst bort, Hasses rum. Hasse tryckte ner handtaget och dörren gled upp. Rummet var litet, hade sluttande tak, en smal säng, ett skrivbord med skolböcker och kollegieblock. Gitarrer lutade mot väggen. Ljusa gardiner med omtag. En litet nattduksbord. En sänglampa. På en byrå stod en bandspelare och Hasse stoppade i en kassett och snart fylldes rummet av Eurythmics. Mamma hade sagt att det gått snabbt. Men när jag stod där i dörröppningen visste jag att hon hade fel. För mig hade det inte gått snabbt alls. Jag hade väntat i 6 år på att få öppna den där dörren.